Och vet ni vad? Jag behöver lyfta upp bordet där, dit. Någon kan hjälpa mig. Ska ha lite annat på estraden. Och ni kan stå upp igen och ska man hälsa. Och nu får ni gå några steg bort så ni inte hälsar precis på dem ni har suttit och pratat med. Det är liksom inte samma poäng. Vet ni inte vad ni ska säga, kan ni säga glad påsk! Bra. Tack, 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 tack. Ja, får ni hitta till era platser igen här. Glad påsk! Lite i förväg. Några kanske tänker att det passar bättre nästa vecka, men man kan ju säga glad påsk redan nu. Förr i tiden så skickade man ju såna här påskkort. Är det några av er här som har fått eller skrivit ett påskkort någon gång? Kan ni bara räcka upp handen? Får vi se. Oj, är det några unga som har gjort det? Vad härligt! Jag trodde det dog ut för 15-20 år sedan. Påskkort och påskpynt och... På skolorna kan det stå glad påsk. Passar det verkligen in? När vi är med och firar och allt det vi gör vid påsk. Passar det verkligen att säga glad påsk? Och passar det att säga att man firar att påsken? Alltså, ska man fira det som det handlar om vid påsk? När Jesus dör på korset och allt det där. Att fira är ett jättegammalt uttryck. Man kan spåra det tillbaka ända till när man började att tala latin och skriva på latin. Och det är på 200-talet. Och innan det så kanske man uttryckte det ändå. Men i de första texterna på 200-talet då står det att man firade gudstjänst. Man firade när någon döpte sig. Och man firade påsk. Vid påsken så firar den kristna kyrkan att Jesus dog och att han uppstod. Då firar den kristna kyrkan att Jesus lever och att döden är besegrad och att uppståndelsen gäller alla som tror på hans namn. Det är ju inte för att någon plågas som man firar. Det finns ju tyvärr många människor runt om vår jord som har plågats. Det är verkligen inget att fira. Vi firar påsk för att än en gång påminnas om det fantastiska som Jesus gjorde för hela mänskligheten och för dig och mig. Titta här. Här är min pappas gamla vantar. De använder jag. Jag tycker det är fint att använda dem. Nu är min pappa... död. Och för mig så blev de här vantarna någonting jag fick ärva. Jag fick ärva kanske några andra grejer också, men mest sådana där saker som man kan associera honom med. Och när jag sätter på mig de här vantarna, det gjorde jag för inte så många dagar sedan, då tänker ju inte jag bara på min pappas händer som har varit i vantarna. Jag tänker ju på hela min pappa. Jag tänker på vad han gjorde, vem han var. Jag tänker på min relation med min pappa. Och när vi tänker på korset, ja, men då tänker vi ju inte bara på att Jesus dog på korset, utan vi tänker på vem Jesus är, vad han gjorde. Och vi tänker på vår relation med Jesus. Korset betyder så mycket för dig som är kristen. I Bibeln så ser vi tydligt att Jesus förbereder sina lärjungar på vad som ska hända. Och han talar om att han ska korsfästas och dö. Han förbereder dem. Och han säger att det kommer bli en svår tid. Ni kommer få se bibelord på väggen alldeles snart. Och svårt blev det. Den första påsken så kastas de in i sorg och smärta. I mörker och förtvivlan. När Jesus förbereder sina lärjungar på att han ska dö, så talar han också om en glädje. Ni ska snart få se. Och man kan tycka att det är paradoxalt och märkvärdigt att han gör det när han egentligen borde förbereda dem på annat, kan man tänka. Men Jesus vet att vi behöver förberedas på allt, och lärjungarna behöver förberedas inte bara på det som är det jobbigaste. Utan snart kommer glädjen dominera hela påsken för lärjungarna och den kristna kyrkan. Nu ska vi titta på några av de bibelord som Jesus säger alldeles innan, i den sista tiden, de sista dagarna innan korsfästelsen. I Matteus, Markus och Lukas så är hela 30% ord som är i den sista tiden av Jesus dagar på jorden när han vandrar här. Och det är ju märkvärdigt att det är så stor del av evangelierna som handlar om det. Och tittar man i Johannes evangeliet så är kapitel 13 till kapitel 17 ett tal som Jesus har till sina lärjungar. Och Jesus förbereder dem i det här talet på många delar. Nu ska vi titta på några bibelord där som handlar just om glädje. Jesus säger så här: sannerligen jag säger er, ni kommer gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer sörja, men er sorg ska vändas i glädje, står det. Märkvärdigt. Sorgen ska vändas i glädje. Det är vackra ord. Men man kan fundera kring hur de tänkte när de hörde det här. Och så kan vi se ett annat bibelord här. Jesus talar till lärjungarna och säger: nu är också ni det svårt, men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Ingen ska ta glädjen ifrån dem. Och vi vet att Jesus uppstod. Allt förändrades. Och man kan fundera kring den där glädjen. Vad är det för glädje? Var det så att lärjungarna efter uppståndelsen, att det pirrade i magen? Så när de gick omkring i apostlärningarnas tid, att det liksom så här pirrade av glädje hela tiden. Så här, som nästan inte kunde prata med varandra för det kittlade. Det verkar inte så när man läser apostlärningarna. Alltså jag tror att Gud kan göra så. Jag har varit med om det där en gång i mitt liv. Att när jag bad så bara kände jag att det var som en oerhörd glädje som steg i mitt hjärta. Så jag till och med, ja, men jag började skratta eller be. Och det var en märkvärdig känsla, men det är en gång. Vad är det för glädje som Jesus talar om? Och så kan man fundera på varför förbereder Jesus lärjungarna på glädje? Det är väl inte så konstigt att han förbereder dem på något svårt. Det skulle, ja, men det kan man föreställa sig att om man ska göra någonting så är det bra att veta om att det nog kan bli lite svårt som man kan ta i eller tänka till kring det. Men Jesus förbereder dem på att de ska få glädje. Ja, Jesus, han planterar hopp i förväg så att de, när han har uppstått, så kan de tänka tillbaka på hans ord. De orden han har sagt om sin död, så att de förstår korset bättre i efterhand. För när Jesus talar om glädjen som de ska få, så är det något märkvärdigt i det. I det där talet som han har till sina lärjungar i Johannes evangeliet, då han talar om glädje vid flera tillfällen, fler än 5 gånger nämns det, så är det någonting märkvärdigt med glädjen. För Jesus säger att det är sin glädje. Att han ska ge sin glädje till dem. Titta på det här bibelordet. Han säger, det ska få min glädje helt och fullt. Jesus ber vid det här tillfället, Johannes evangeliet 17. Det är som en bön till Fadern. Och så säger han att han ska ge sin glädje. Det här nämner han vid ett par tillfällen i det här talet. Att han ska ge sin glädje. Och det är inte en glädje i allmänhet. Utan Jesus vill ge sin egen glädje till de som följer honom. När Jesus döps så hörs en röst från himlen. En röst som säger, han är min älskade son. I honom har jag min glädje, står det. Så i treenigheten så råder det kärlek och frid, men också glädje. I honom har jag min glädje. Och så säger Jesus, han ger ett löfte om att han ska ge sin glädje till dem som följer honom. Lärjungarna, de kommer snart se Jesus gripas, dö och begravas. Och allt kommer rasa i deras liv. Det låter nästan omöjligt att de ska kunna känna glädje. Men efter uppståndelsen ser vi det hända. Samma lärjungar som flyr, de fylls nu efter Jesus uppståndelse av frimodighet. Och så står det också att de fylls av glädje. När man läser i apostlärningarna så kan man se att det talas om att lärjungarna fylls av den helige ande flera gånger. Men det står också att de fylls av glädje. Och det är jättelätt att hitta bibelord om det. Om du söker på nätet på något sätt, antingen i en vanlig sökruta på Google eller om du söker på olika AI-funktioner, kan du söka och hitta att lärjungarna fylls av glädje i apostlärningarna gång efter gång. Jesus vet att vi kommer gå igenom svåra tider. Alla gör det. Också hans efterföljare. Och därför vill Jesus vara med och fylla med sin glädje. För hans glädje blir som balsam i våra hjärtan. När vi går igenom svåra tider så kan han ge av sin glädje in i våra liv när vår glädje inte räcker till. Våra hjärtan mår bra av den sortens glädje. Och såren som vi har kan läkas med Jesus glädje. När vi sen ser hur Bibeln undervisar om glädje så kan vi se i breven, och Paulus har skrivit flera av dem, att han talar om glädje. Och vad säger Paulus? Jo, i ett av sina brev, Filipperbrevet, som han skriver när han sitter i fängelse, kan ni tänka er? Han skriver, och i Filipperbrevet som skrivs i fångenskap så återkommer han gång efter gång till glädjen. Och i Filipperbrevet 4:4 säger han, gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Och lägg märke till att det är glädje i Herren. Han säger inte gläd er i bojorna eller i misären man kan ha, i bekymrarna. Nej, man ska glädja sig i Herren, säger Paulus. Okej. Jesus, han planterar hopp i förväg. Och du och jag kan få tacka för det. Vi kan tacka Gud för att det finns hopp om framtiden också i våra liv. Att Gud vet våra bekymmer. Och att han vill vara med och ge en ny tid i våra liv. Jesus vill ge sin egen glädje också till oss. Vi som följer honom idag. Våra liv kan vara fyllda av bekymmer och krämpor och smärta. Någonting som är ett bekymmer som vi inte tycks bli fria från. Men Jesus vill vara med och ge sin glädje in i våra liv. Och Jesus säger, eller Paulus uppmanar oss, att vi alltid ska vara glada i Herren. Och det blir som balsam, som salva, som läker våra hjärtan. Så här ser det ut när supportrarna firar. När de redan under matchen vet att det blir seger. Det blir seger. De står här och hurrar och är så glada över målen som har gått rätt håll den här gången. Och de vet att snart så får de fortsätta att fira hela veckan. Ja, men kanske hela året. Det är en sån match. Och det som är så speciellt när de hurrar och firar, det är ju att de inte har gjort något. De har ju stått där på läktaren och tittar på matchen som äger rum. Och idrottsmännen eller kvinnorna, de gör målen. Och de på läktaren, de känner att de på något sätt är delaktiga i det som händer. Så hurrar ju en riktig supporter, eller hur? Du och jag som tror på Jesus, vi har all anledning att vara med och fira i påsk. Och vara med och fira varje söndag. För den första kyrkan började mötas på söndagen eftersom Jesus uppstod. Så varje söndag kan man säga är som en liten påsk. En liten påskdag. Jesus seger på korset gör oss all anledning att fira och säga glad påsk. Och jag menar det. Vi kan vara med och låta Jesus seger på korset bli våran seger. Så när vi ber så kan vi tacka Gud. Tack Gud för att du vann en seger på korset. Och det betyder ju att du och jag kan bli frälsta. Vi kan glädja oss mer än de där supportrarna. Vi har all anledning att ta ut segern redan nu. Vi har all anledning att fira i påsk. För Jesus död är början på det nya livet. Det finns en fortsättning. Påsken visar så tydligt att allt i livet blir inte enkelt. Lärjungarna har en tuff tid framför sig. Så kan det vara i våra liv också. Men Jesus säger att det kommer komma fortsättning. Ni kommer låta sorgen förvändas i glädje. Jesus säger, jag ska aldrig lämna er eller överge er. Vi har all anledning att vara glada och fira i påsk. Den sista punkten. Jesus uppståndelse talar också om ett evigt liv. Och det betyder att vi verkligen har all anledning att säga glad påsk. Och mena orden. För när vi firar påsk så firar vi att Jesus uppstod från döden. Och det innebär att också vi en dag ska få komma till himmelen. Det är otroliga anledningar att fira. Inte bara idag under påskveckan utan hela året igenom. Du kan vara med och fira. När lärjungarna skickas ut, de skickas ut vid ett tillfälle och ska gå till byarna för att berätta att Jesus snart ska komma. De ska berätta om det goda och glada budskapet i by efter by. Och så kommer de sen tillbaka till Jesus. Och de är överlyckliga. Och de berättar att de får se andliga saker. Och då säger Jesus, men gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Vid påsken så får vi komma ihåg att vi firar Jesus uppståndelse. Och vi får vara glada att våra namn, du som har en tro på Jesus, att ditt namn är skrivet i himlen. Alltså det, jag kan inte tänka mig någon större orsak än att uttrycka stor glädje. Det kan vi alldeles snart få göra när vi sjunger lovsång. När vi är med och tänder ljus och uttrycker vår bön. Men så kanske du finns här som inte vet om du har sagt ja till Jesus. Eller om saker i ditt liv har gjort att du har tagit ett steg ifrån. Du kanske inte vet hur det är i din relation med Jesus. Jesus säger, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Så står det i Johannes 6:37. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Kom till Jesus. Vantarna påminner mig om min pappa. Jag använder dem även om jag tycker nu när våren kommer att det är lite för varmt med vantarna. Korset, det påminner om vad Jesus har gjort för oss. Korset påminner om att Jesus dog för vår skull. Att han led på korset. Men det påminner också oss om glädjen. Att han vill ge sin glädje in i våra liv. En glädje som inte behöver försvinna när svårigheterna dyker upp. Utan han vill vara med och ge av sin glädje. När inte vår glädje räcker till. Den glädjen kan vara stilla. Den glädjen kanske inte alltid leder till ett skratt. Det är inte den typen av glädje. Ibland är glädjen bara att hålla fast vid Jesus. Och fadern säger ju att i honom har jag min glädje. Och det kan smitta av sig in i våra liv. Och du behöver det. Din själ behöver den glädjen. Nu ska jag vara med och be en bön. Och ska jag vara med och be för er. För många av oss kämpar med olika saker. Många av oss kämpar med saker som gör att det är som att bekymren liksom täcker sikten i våra liv. Och då kan du och jag behöva be att Jesus glädje ska fylla oss. Att vi ska ta emot den glädjen. Vi kan behöva se det nya livet. Det som Jesus har för oss. Och du, är du här som inte vet om du har en relation med Jesus, så var med och be också efter mig i min bön mot slutet. Vi ber tillsammans nu.
Ja, tack för att du vill vara med och ge oss din glädje, Jesus. Du vet hur vi kan kämpa med allt möjligt i livet. Du vet att ibland täcker bekymrarna sikten i vårat liv. Men tack, Jesus, att du vill fylla på med din kraft och din glädje in i vårat liv. Tack för att du kan ge en bubblande glädje och du kan ge en stilla glädje. Du kan ge en tröstande glädje och en upplyftande glädje. Du vet så väl vad vi behöver just nu. Och tack för att du säger att den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Nu ser du oss som kanske känner igen oss i det där. Att vi inte riktigt vet hur vi har det med dig. Nu vill vi lägga våra liv på nytt inför dig. Gud, förlåt för det som har blivit fel. Låt mig få börja om med dig igen. Och tack, Gud, för att du har vunnit segern på korset. Tack för att din död är början på det nya livet. Och att din uppståndelse också leder till min uppståndelse en dag. Vi vill lägga våra liv i dina händer på nytt. Amen. Amen. Nu ska ni få komma upp här. Vi ska sjunga tillsammans och så vill jag uppmuntra dig att gå och be med någon. Är det så att du känner att någonting av det jag talade om idag kanske rörde vid ditt hjärta, eller om det är något annat du vill att förebedjarna ska vara med och be tillsammans med dig, så gå hit fram eller längst bak så vill förebedjarna vara med och be med dig. Här framme har vi en möjlighet att skriva böner. Vi är en grupp i kyrkan som möts varje torsdag och ber med stor innerlighet för de här bönerna. Eller så kan du tända ljus. Du kan tända ljus för det som du vill fortsätta att be för. Det som du har i ditt liv som en viktig bön. Fortsätt att be för det. Det är så bra att komma ihåg det här med att tända ett ljus. Jesus säger, jag är världens ljus. Fortsätt att be för det. Eller så finns du här som vet att du behöver be om ny glädje. Du kan också tända ett ljus i stillhet och be om att Guds, Jesus glädje ska fylla ditt inre. Vi ber tillsammans. Vi tackar för det och sjunger.